Det var den 7 februari. Klockan var väl så där 2 på natten. Jag vaknade av en knackning på dörren. Ett knack ungefär var tredje sekund. Jag klev ner i mina tofflor och gled ner för trappen. Samtidigt så ökade tempot. Det började låta nästan som ett hjärtslag när de knackade. När jag kom fram till dörren så slutade knackningarna. Jag tittade ut, men det var ingen där. Jag gick tillbaka upp i mitt rum och tänkte att det var några ungar som busade. Jag brukade nämligen också gå runt och knacka på folks dörrar och sen springa iväg bara för att se vad som händer och vilken reaktion man får. Klockan 4:20 vaknade jag av ljudet av ytterdörren som slogs igen. Jag hoppade skräckslaget upp och la märke till att på mitt fönster så var ordet le skrivet otaliga gånger i frosten på rutan. Jag tog upp min mobil liggandes bredvid mig, redo att ringa polisen. Men istället så såg jag ett meddelande skrivet i mobilen som löd: "Jag sa åt dig att le." Jag skrek till och tappade mobilen för att sedan springa för mitt liv. Jag sprang direkt till grannarna och bankade febrilt på deras dörr. De tröstade mig samtidigt som de ringde polisen. Precis klockan 05:42 så kom de över till mina grannars hus efter att ha sökt igenom mitt eget hem. De berättade att det inte fanns några tecken på att någon hade brutit sig in eller att någon mer än jag befunnit sig där inne. Ordet på fönstret var borta och detsamma med meddelandet i min mobil. De sa åt mig att få lite sömn och träffa en läkare som skulle hjälpa mig med min paranoia. I helvete heller. Jag vet att det som hände var på riktigt. Kvällen därefter så gick jag tillbaka hem efter att ha spenderat dagen hos mina grannar. Jag gick direkt upp till mitt sovrum för att där sätta upp en kamera. Man kunde se hela rummet i kameran, sovrumsdörren, sängen och fönstret. Innan jag skulle gå och sova så satte jag på den för att den skulle kunna spela in. Lyckligtvis så lyckades jag sova hela natten, ostört. Hur som helst. När jag tog ner kameran och tittade på materialet så kunde jag inte förstå vad jag såg. Klockan 03:00 på natten så kom någonting uppkravlandes underifrån min säng. Det var en blek och tanig man, utan kläder. Han stod i min sängkant och stirrade på mig. Det gjorde mannen i över en timme utan att röra en muskel. Till slut så rörde han på sig. Han gick då fram till kameran, så långt fram att enbart hans ansikte syntes i bild. Hans bleka hud gjorde att man såg blodådrorna under hans kala skalle. Hans ögon var helt svarta och han log brett mot kameran. Han stod där i 2 timmar. Han blinkade inte. Han bara rörde lite lätt på huvudet lite då och då. Man kunde se hur gryningen anlände. Mannen gick sedan ifrån kameran och bort emot min säng för att sedan krypa under den igen. Jag spolade fram i videon tills jag såg mig själv vakna och plocka ner kameran. Jag stod där, chockad och rädd. Då slog det mig. Videon visade hur mannen gick tillbaka och kröp under min säng. Men inte att han lämnade rummet. Vem han eller vad det än var för någonting, så är det kvar därunder. En ny måndag är kommen och vi har tagit oss till juni månad. Och äntligen så har väl solen börjat visa sig på de flesta håll i vårt avlånga land. Du hörde nyss "Jag sa åt dig att le" som var skriven av Hallbergen på wattpad.com. Vi ska fortsätta dagens avsnitt med att läsa upp 2 lyssnarberättelser som kommit in till oss. Och vår första har en anonym lyssnare skickat in. Jag vill berätta något som hände mig en höstnatt 08. Samma år, i april, så hade min pappa plötsligt gått bort. Självklart så var det en tung tid. Och de sista månaderna innan studenten så blev det inget pluggande. För då var det mycket med begravningen, urnsättning och sorg, såklart. Begravningen var fin, men sorgsen. Jag kunde inte riktigt förstå varför jag, 19 år gammal, skulle behöva begrava min pappa. Även om jag visste vad det berodde på. En överdos. Vi tog oss igenom begravningen. Dikter lästes upp och låtar spelades. Bland annat Candle in the Wind med Elton John. Det gick inte. Och en höstkväll så blev det ett väldigt oväder. Ja, rent fruktansvärt. Jag bodde hemma då och var själv. Så jag sprang runt i huset i alla rum och drog ut kontakterna. Dator, tv, cd-spelare. Allt man kan dra ut för att inte blixten skulle slå ner. Stormen lugnade sig och det gick ett par dagar. Jag var åter hemma själv och skulle så vara hela den natten. Jag gjorde mig i ordning, gick och la mig i mitt rum nere i källaren och somnade snabbt. Men mitt i natten så vaknade jag till med en konstig känsla i magen. Jag tittade mig sömnigt omkring och hör sen någonting. Det spelas musik på stereon i mitt rum. Candle in the Wind. Sakta men säkert så sätter jag mig upp, smyger bort till stereon för att stänga av, men fryser till. Jag satte ju aldrig i sladden i väggen igen efter ovädret. Men låten spelar klart och tydligt. Ja, och det där var alltså inskickat av en anonym lyssnare. Det finns säkert många som kan känna igen sig då våra elektroniska apparater blir nästan som ett redskap åt våra andar och spöken. Vi ska fortsätta dagens avsnitt med en creepypasta som heter Bubba. Och även denna är tillagd på wattpad.com av Hallbergan. Åh, vad tiden går fort. Det känns som om det var igår som jag och min bror var små. Jag är 25 nu och min bror är 24. Jag flyttade till ett eget hus för några år sedan. Men min bror som är väldigt mammakär har nästan precis flyttat hemifrån. Han hyr en liten lägenhet som inte ligger så långt bort ifrån våra föräldrar. Vi bestämde oss för att titta igenom våra föräldrars förråd för att se om vi hittade några möbler till min brors lägenhet. Vi hittade några passande som ett skrivbord och en gammal soffa. Och gud vad mycket lådor det är här. Vad är det i dem egentligen? Mina ögon inspekterade rummet medan jag sa det och min bror borstade bort damm ifrån en av lådorna och läste vad som stod skrivet på. Leksaker. Du, det här måste väl ändå vara dina? Han puttade lådan emot mig och jag kunde se några gamla dockor under den orangea plasten som täckte leksakerna. När jag öppnade upp den så växte ett stort leende fram. I lådan så fanns det några av mina favoritleksaker. Actionfigurer, bollar, min favoritfilt och några andra djurskulpturer. Jag såg en tass sticka ut ifrån mängden av leksaker och grävde fram ett gosedjur med egendomligt utseende. Den liknade en nallebjörn men hade stora, rundade kinder och ett par stirrande ögon. Det såg precis ut som att han var påtänd av något. Gosedjuret höll i en ficklampa som var fastsydd. Han var iklädd i en röd pyjamas med blåa detaljer. Du, titta, det är Bubba. Kommer du ihåg honom? Min bror vände sig emot mig och kisade mot björnen. Oh, ja, det är klart jag kommer ihåg Bubba. Här, jag får se. Han sträckte ut en hand i förväntan. Min bror inspekterade björnen och klickade på ficklampan. Men inget hände. Verkar som att batterierna är slut. Fnös han och kastade gosedjuret tillbaka till mig. Det var knasig han brukade vara. Men vad var han brukade säga? Jag kliade med huvudet. Men innan jag hann tänka så började min bror imitera djuret. Oho, ska vi gå in i garderoben? Oho, nu är vi inne i garderoben. Ska jag tända min lampa? Ja, exakt. Skrattade jag lite smått och började imitera gosedjuret med en annan fras. Skulle det inte vara roligt att gömma sig under täcket? Nu gömmer vi oss under täcket. Är vi under täcket? Kickla mig! Både min bror och jag skrattade. Ja, han sa ju en massa konstiga saker. Kommer du ihåg när han sa att vi skulle gå in i mammas sovrum och släcka lampan? Jag tänkte efter och efter ett tag och så kom minnena tillbaka. Du, kommer du ihåg när våran kusin Abby tog honom ifrån oss? Och han skrek, rör mig inte, rör mig inte. Hon blev så jäkla rädd att hon bara sprang därifrån. Vi båda tystnade och tänkte över den där händelsen. Han var allt lite knasig, men vi borde nog bara röra på oss nu. Mamma ville att vi skulle komma över på middag. Vi packade in alla möblerna vi hade samlat ihop i skåpbilen. Senare den kvällen, efter att vi lastat av möblerna, så åkte vi till vårt gamla barndomshem. Vi var där tillsammans med våran mormor och moster och jag bestämde mig för att hjälpa mamma med maten. Hittade ni något användbart förut? Frågade hon medan hon hackade löken. Ja, det gjorde vi. Vår gamla soffa verkade fortfarande vara okej och så var det lite andra möbler. Och så tittade vi igenom våra gamla leksaker. Jag trodde du hade slängt dem. Nej, de vill jag ju spara. När ni får egna barn så kan ni ju visa dem era gamla leksaker. Men jag vill byta batterier i Bubba och se om han fortfarande fungerar. Du kommer väl ihåg honom? Ja, Bubba, han var ju eran favorit. Vilken fantasi ni hade då. Ni brukade ju skylla allt på Bubba. Både du och din bror var alldeles övertygade om att han pratade med er. Fnissade hon och började hacka löken. Vänta, jag kommer inte ihåg något om att jag har trott att han ska säga något annat än det han var programmerad att säga. Vad menar du, gubben? Han var inte programmerad till att säga någonting alls. Jo, det var han visst. Han hade en massa olika fraser. Jag slutade att röra om och tittade på henne. Hon sträckte sig mot paprikan på andra sidan och klappade mig på axeln. Försök inte med mig. Ni må vara vuxna, men jag är bara 52 år. Så mitt minne är inte helt försvunnet. När jag köpte honom så hade han bara ficklampan. Till och med den behövde startas genom att hålla in knappen. Hon tog upp ett fat med förrätter och gick in i vardagsrummet. Jag stod där, mållös. Hon måste ha fel. Jag kommer ihåg det tydligt. Han pratade med oss, det gjorde han. Jag försökte låta bli att tänka på det under resten av besöket. Vi sa senare hej då och jag erbjöd min bror skjuts hem. Det var mörkt nu. Klockan var väl ungefär 20:30. Jag sänkte radion lite i bilen. Du, jag pratade med mamma om Bubba. Och hon insisterade på att han inte var programmerad till att säga någonting alls. Hon sa att vi hade hittat på det. Och att batterierna bara var till hans ficklampa. Va? Nej, hon har fel. Hon köpte ju en massa leksaker till oss under våren. Hon tänker säkert på någon annan. Jag kommer ju tydligt ihåg hur han pratade med oss. Ja, och det gör jag också. Vi körde upp mot hans lägenhetskomplex och han klev ur bilen. Precis innan han stängde dörren lutade han sig in och sa: oroa dig inte, brorsan. Hon har fel, det lovar jag dig. Han vinkade medan jag körde därifrån. När jag kom hem så öppnade jag upp min laptop för att hitta den där bubbaleksaken. Och efter flera sökningar så kom, ja, ingenting upp. Jag skrev in nalle med ficklampa, 1900-talsleksak. Men där var han. Det stod bara Teddy med ficklampa. Jag tryckte på länken för att se om det fanns olika versioner. Jag hittade några på Amazon, men där var alla likadana och bara ficklampan kunde slås på. Ingenting annat. En våg av obehag sköljde över mig medan jag sjönk ner i min stol. Jag tog upp min mobil och messade brorsan. Jag skrev att mamma hade rätt och att han skulle googla Teddy med ficklampa. Från och till så har jag mardrömmar om Bubba. Jag drömmer om att han dyker upp i min lägenhet eller att mamma tar med honom hem. Jag försöker att glömma, men den där drömmen kommer alltid tillbaka och varken jag eller min bror vill gå in i det där förrådet igen. Jag var adopterad. Aldrig hade jag träffat min biologiska mamma, eller... Jo, det hade jag när jag var på tok för ung för att ens minnas det. Däremot så älskade jag verkligen min adoptivfamilj. De var alltid snälla mot mig. Jag åt gott och fick bo i ett varmt och fint hus. Jag fick ofta vara uppe sent på kvällarna dessutom. Låt mig snabbt berätta om min adoptivfamilj. Först var det min mamma. Även om jag aldrig kallade henne för mamma, utan sa istället hennes riktiga namn, Janice. Oavsett så verkade hon inte bry sig så mycket om det. Hon såg aldrig ut att märka vad jag kallade henne. Hon var för mig en riktigt snäll kvinna. Jag vill minnas att det var hon som skötte min adoption ifrån början. Ibland så brukade hon kittla mig på magen med sina långa naglar när jag la mig in till henne och tittade på tv. Jag antar att man kan säga att hon var en sån där Hollywoodfru. Sen var det pappa. Hans riktiga namn var Richard, men han uppskattade mig aldrig till den grad att jag ville kalla honom för pappa. Oavsett mina ansträngningar så kom det aldrig till skott. Jag tror att det egentligen inte spelade någon roll vad jag kallade honom, för han älskade mig ändå aldrig lika mycket som han älskade sina riktiga barn. Men jag förstod honom och tog aldrig illa upp. Vad som karaktäriserade Richard var troligen hans stränga utstrålning och allvarliga temperament. Han var aldrig sen med att disciplinera sina barn när de hade gjort något fel, och det fick även jag bittert erfara under den tid då jag inte hade lärt mig att kontrollera mina naturliga behov ordentligt. Så mycket stryk fick jag, men det lärde mig till slut att hålla mig i ledet. Sist hade jag min syster Emily. Lilla Emily var bara barnet när jag blev adopterad, vilket satte oss två i ungefär samma ålder. Även om jag såg henne som min lilla syster, så var hon i själva verket något äldre än mig. Hon och jag kom väldigt bra överens, bättre än många andra syskon. Vi satt ofta uppe sent på natten och pratade. Det var ofta hon som skötte det mesta av pratet. Jag nöjde mig oftast med att bara lyssna på henne, för jag älskade verkligen att bara höra hennes röst. Till en början av mitt liv så sov jag oftast i vardagsrummet. Huset hade bara tillräckligt många rum för varje familjemedlem, utom mig. Men det dröjde inte länge förrän jag fick lov att sova tillsammans med Emily i hennes säng. Och där har jag sedan sovit ända fram tills idag, vilket jag har älskat. För ända sedan jag börjat sova bredvid Emily så har jag känt ett behov av att skydda henne. Och allt detta kom att ändras en hemsk onsdagsnatt. Jag var hemma och tog en tupplur när jag väcktes av att ytterdörren öppnades. Jag återfick medvetandet och gick sömnigt ut i hallen där lilla Emily stod. Jag kommer ihåg att det här var en onsdag, fast jag var ofta osäker på vilka veckodagar vi var inne på. För att vara ärlig så blandade jag ofta ihop dagarna med varandra, vilket ständigt gav mig en förvirrande känsla. Hur som helst så visste jag att det här var en onsdag. För Emily hade kommit hem ifrån sin kyrkokörgrupp. I hallen gav hon mig en kram medan Janice och Richard kom in i huset. Sovit gott, frågade Emily mig med en retande ton och rufsade mitt hår. Jag skakade på huvudet och sniffade mot Emily på ett snobbigt sätt för att visa att jag retades tillbaka. Var inte uppstuds emot din mor nu, kommenderade Richard med sin överlägsna röst medan han slängde upp sin jacka. Var bara på skoj, morrade jag fram. Som tur var verkade Richard inte hört mitt svar, för han gav mig inget straff. Emily försvann sedan iväg och jag följde efter henne. Hon började berätta om sin dag. Du vet, om typiska tonårssaker för en normal tjej. Ändå lyssnade jag noga för att visa att jag brydde mig. Sen föreslog hon att vi skulle titta på TV. Medvilligt paxade jag bästa platsen i soffan medan hon gick för att hämta fjärrkontrollen. Hon rullade med ögonen åt min barnslighet och föste mig sedan åt sidan för att få plats. Fram till kvällen så glodde vi på olika program. Emily var dock inte den typen som såg på tecknade serier eller sånt där. Hon blev däremot alltid fascinerad av kanaler som Discovery Channel, Animal Planet och Natural Geographic. Jag gillade också dessa kanaler. Faktum var att det var de enda kanalerna som totalt kunde fånga min uppmärksamhet. Det blev som sagt sent och Janice dök till slut upp bakifrån. Emily, dags för sängen. Det börjar bli sent och det gäller dig också. Janice pekade mot mig och Emily stängde av tvn. Därför återvände hon och jag till hennes rum och det var då jag inte kunde skaka av mig känslan av att det var något som inte stod rätt till. Väl där inne så släckte hon ljuset och jag fick då en snabb skymt av en rörelse i utkanten av min syn, borta vid fönstret. Någonting såg ut att vara där. Men när jag kastade min blick bort därifrån så var vad jag än trodde att jag såg borta. Jag insåg att det bara hade varit en inbillning. Ändå höll jag mig på alerten för min systers skull. Där låg jag i mörkret med endast gatlamporna utanför fönstret som ville avslöja de svaga konturerna av rummet. Det var inte alls mycket. Flera gånger kunde jag dessutom ha svurit på att det var ett ljud strax utanför fönstret. En kvist som gick av, prasslande löv, klädfabrikat som gnuggades och samtidigt verkade även känna en mycket svag doft av svett och blod. Mina ögon var som vidöppna under nattens gång. Plötsligt så vaknade jag till av ett kraschande ljud som kom ifrån andra sidan av huset. Och med en gång så var jag uppe på benen. Det är någon i huset, skrek jag med adrenalinet pumpandes i min kropp. Jag kastade mig över Emily och hon vaknade genast. Samtidigt som min syster kom upp ifrån sängen rivstartade jag utifrån rummet bort till Janice och Richards sovrum. Richard var död. Hans hals hade ett gapande sår där blod forsade ut över sängen och ner på golvet. Och inne i sovrummet, borta vid toalettdörren, stod en man. Det känns inte rätt att kalla den för det. Han var enormt stor. Han vände sig till slut om och det var först då som jag fick se honom ordentligt. Jag kommer aldrig att glömma det. Hans ögon var stora och fyllda av lust. Ett skägg täckte hans kinder och haka, men det såg ovårdat ut och täcktes av blod. Kläderna han hade på sig verkade smutsiga och hans ansikte var kallt. I samma stund som jag märkte detta så kände jag ännu en gång doften av svett och blod. Det var bara det att nu var den överväldigande. Han såg på mig. Han såg mig och log ett leende fyllt av spetsiga gula tänder. Det fick mig att rygga tillbaka. Jag var helt säker på att jag skulle dö. Men så vände sig mannen om igen mot badrumsdörren som om min närvaro var helt oviktig. Jag var såklart förlamad av skräck och visste inte vad jag skulle göra. Jag bara morrade fram några ohörbara ord och gnällde samtidigt som jag såg på hur mannen tacklade in badrumsdörren som var Janis enda försvar. Jag såg på medan mannen höjde en rak kniv och började skära henne i bitar. Sedan hörde jag något. det sista jag egentligen ville höra i denna stund. Emily skrek och kom bakifrån mig. Den monströsa varelsen såg då upp ifrån vad som fanns kvar av Janice och intog sikte på lilla Emily. Jag blev helt vansinnig. Mannen började gå emot oss och min syster vände sig då och sprang medan jag blev kvar vid dörren i det sovrummet. Varför var hon kvar i huset? Varför hade hon inte flytt när jag varnade om fara? Nu var det för sent, hon skulle dö och jag skulle bli ensam. Mannen passerade mig vid dörren och försvann vidare efter Emily. Jag var snabbt efter och fick till slut se hur han stod med min syster i ett hårt grepp. Men istället för att döda henne, som han hade gjort med resten av min familj, så ruskade han om henne riktigt rejält, som för att visa vem som var i kontroll. Sedan så började han slita och rycka henne genom huset. Väl i köket när mannen skulle försvinna ut genom köksdörren med Emily så kastade jag mig fram. Varför? Mannen svarade mig inte. Istället tog han bara min hand och klappade mig på huvudet. Duktig pojke, sa han till slut och gav mig ännu ett förskräckligt leende tillsammans med ett onaturligt skratt. Därefter slet han upp köksdörren, knuffade ut Emily och drämde igen dörren efter sig när han försvann. Och där sitter jag nu i huset tillsammans med mina två massakrerade adoptivföräldrar. Skakandes och kvidandes i förfäran. Han är där ute någonstans med henne och gör nu vad som helst med henne. Jag kan inte göra någonting åt det här. Jag skulle om jag kunde. Men det kan jag inte. Jag skulle kunna jaga ikapp våra två på ett ögonblick. Men nu kan jag inte det. Så här sitter jag och stirrar på köksdörren och ner på mina tassar. Om jag ändå bara kunde öppna dörrar. Sömn är en underbar aktivitet. Skulle ni inte hålla med om det? Alla älskar att somna in i en lugn och härlig dvala och sedan vakna upp utvilad och full av livet. En person sover ungefär en tredjedel av sitt liv. Det är alltså cirka 396 000 timmar. Men det varierar ju från person till person såklart. Ett ljud, mer än 40 decibel, är mer än nödvändigt för att hålla en människa vaken. Om offret redan sover så krävs det mer än 60 decibel för att väcka den. Det är lite högre än en diskmaskin eller en torktumlare om du skulle stå bredvid den. Tur nog så gör inte så många saker såna höga ljud som till exempel ett människosteg. Det ger knappt så mycket som 20 decibel. Eller om någon skulle knacka på din fönsterruta. Det skulle knappt nå upp till 10. Speciellt ljudet av en kniv som skulle dra sig från någons bälte. Den skulle bara ge 7 decibel ifrån sig. Ja. Nu får ni sova så gott. God natt.